Så kommer det neste som jeg vil si. Neste vil si at hvis du nå blander tingene og ikke kan holde det riktige og det ønskelige fra det uriktige og det uønskede, så er alternative måter å tenke på, det er den såkalte panteistiske, eller den alt-inklusive måte å se tingene på. Den snakket vi om i denne forbindelse her med at man sa for eksempel sånne yin-yang-teorien, at det bare er to sider av en sak. Det er en sak, og alt har like stor verdi, alt er likeverdig. I forbindelse med denne her forbannelse av jorden, i forbindelse med denne Guds opprinnelige plan, så taler Ellen White om det i praktiske termer, men også i ideologiske og filosofiske termer. Hun sier, før jeg nå kommer inn på panteismen, så skal jeg lese et lille avsnitt til om hvordan hun ser på naturen. Det står: not one noxious plant was placed in the Lord's great garden. Ikke en giftig plante ble vokst frem her i paradiset. Så står det her: but after Adam and Eve sinned, poisonous herbs sprang up. Men etter at Adam og Eva syndet, sprang giftige planter opp. Så står det her: in a parable of the sower. Og så refererer hun til lignelsen om mannen som sådde god sæd i sin aker, gikk og la seg og sov. Så kom en fiende og sådde noe annet. Og når noen spurte, hvorfor vokste det dårlig sæd i din aker, sådde jo god sæd, sier mannen, så sier Jesus, det har fienden gjort. Og når Ellen White refererer til den lignelsen, det har fienden gjort, så er fienden jo Satan, så kommer hennes fabelaktige innsikt. Du vet, Ellen White har fortalt oss mer om Kristus enn noen annen kan nok ha gjort. Men hun har også fortalt oss om Satan. Til og med hvordan han så ut, og hvordan han ser ut, hvordan han tenker. Fortalt om hans smil, hans latter, hans figur. Altså det er ufattelig. Hans metoder, hans triks, hans måte å hypnotisere på. Det er utrolig hva vi vet om Satan. Og jeg er leime for at adventister ikke vet noe om Satan. De tror at Satan er et banneord som man, i Danmark sier jo Satan er et banneord. Jo, Satan, sier de. Og da mener de altså, det var det ergerlig, ikke sant? De refererer ikke til en person. De tok det til, altså. Og da sier hun at Satan har arbeidet intenst i naturens laboratorium og gjør det hva? Hvor han forsøker å krysse og blande alt som kan krysses og blandes. Og hver torn og hver tissel, hver bastard, alt det som ikke var i paradiset har han fremført. Og det hører til ikke bare i dyrerike, men i planterike. Og hele verden er forgiftet og forpestet og besværlig å ha med å gjøre, på grunn av forbannelsen og på grunn av synd. Og som synden tiltar, så tiltar forbannelsen i verden. Og i samme grad som menneskesinnet er korrupt og selvisk, i samme grad er jorden ødelagt og fordervet, og dyr og planter dermed. Jeg forsøker å summere det kort opp. Hva sier du?
Forbannelsen, altså, det innebar da at de fikk Satan tillåtelse at skapa dessa bastarder.
Ja, Satan fikk adgang til naturen. Han fikk adgang til mennesket i paradiset, fikk mennesket på avveie. Så han kommet inn i naturen og gjør noe i naturen som hvis ikke han gjorde det, ville det ikke vært sånn. Men det er klart det er grenser på Satans aktivitet, men det står han er ekspert i disse ting. Og derfor kan du forestille, hvis du overfører den der tankegangen til helt moderne situasjon, så du kommer til kloning og til genespleisning, hva heter genmanipulasjon, eller det man sier på norsk, så kan du forestille at laboratoriet og kemikken og medisinen og biologen, de må godt være agenter for den onde uten å tenke på det. Kan du se det? Kan man godt. Men det er et spill i gang hvor godt og ondt kommer i balanse. For eksempel når man driver økologisk jordbruk, så er det noe som er gjødning og noe som dekker plantene og noe som insektene skal ha fremfor de vil ha de matvarer de vil ha. Men vi har lært allerede å vite at det er noe som kan spises og noe kan ikke spises. Noe er dødsens farlig å spise og noe bør man ikke røre. Det vet man, ikke sant, en hel del om. I Kina der spiser man alt som vokser og alt som beveger seg, og man har da like mange gifter og like mange skuffer for enhver gift til motgift for alt sammen. Man har altså gått inn på det her yin-yang-system hvor alt er likegyldig, og det farver befolkningens mentalitet, religions tankesett, folkets holdning. I Vesten, i kristen arv, som har mye mer klare bevis om at, eller klare forestillinger om noe som er ønskelig og noe som er uønskelig i naturen. Derfor sondrer og skiller man sterkt mellom det som man vil ha og det man ikke vil ha. Når jeg snakker om disse ting, så vil jeg alltid fremme Danmark som et ypperlig eksempel på at man har forstått de ting der. En gang var Danmark like flatt som det er i dag. Men det var en ting de manglet. De hade inte skog, det var inte träd i Danmark. Så plantet man träd. Och så plantet man häcker, så gjorde man Danmark till en have. Det lärde danskarna i Grundtvigs skolor. En kristen arv. Man kunde resa en gång genom Danmark och se på husen runt om i Danmark och se vem har varit på en kristen skola, vem har inte varit på en kristen skola. Alltså det är kort fortalt och det är karikerat sagt, men du förstår idén. Alltså man visste nog om naturen, och jag bor vid Jägersborgheim. Det är den nordliga del av, vad heter det här, det gröna området nord för Köpenhamn. Jag bor lika vid sidan där, kan gå in i det gröna området flera kilometer utan att se en danske. Och många, det är stället där det är flest huler praktiskt talat i Norden. Det är i Jägersborgheim. Det är en enorm hulesang där. Det är ett vidunderligt smukt område. Danskarna tar vare på naturen. De vill det ska växa bök här. Och så ska det gran där och furu där. Man vet vad man vill ha, man vet vad man inte vill ha. Man stövsuger vägarna där borde gå i skogen. Danskarna har förstått att pleja och ställa naturen. Det är kun i Norge hvor man bosätter sig i en steinrøys som man gjort här. Det är ett norskt fenomen. Och det är inte andra ställen att gå än bara runt huset, ikke sant? Alltså Danmark är lite, men det är mycket mer utsträckt än Norge. Det är fabelakt mycket plats i Danmark. För landet är laget. Det är flatt och lättillgängligt. Men det är fruktbart och fint. Och så är det ställt och stusset. Man vill något. Och den insikt danskarna har där, det är en kristen insikt, det är en kristen arv. Och det skulle norrmännen försöka lära danskarna. Det är fabelaktigt fin insikt danskarna har. Och danskarna har en mycket större kristen arv än norrmännen ofta är klara över. För danskarna är väldigt platte, vulgära och gudlösa på en måte. Men de har samtidigt en väldigt stark arv. De är precisa, de är arbetsamma, de är politliga, de har en hög offentlig moral. Det är väldigt mycket att säga om danskarna. Och det är det mest protestantiska samfund i hela Europa. Det är den enaste nation som satte paven till sida. Han fick inte lov, han kunde lov att höra på aftonsangen i Roskilde domkirken. Han fick lov att snacka i kyrkan. Men så ville sidan, om han tagit ut i ett sidlokal, så kunde han sida där vid sidan. Och vi kan ha, vi ser att, och när svenskarna reser ner och får kanoniserat hon där Birgitta, eller vad hon hette, en sån helgeninne, så blev inbjöd man ju biskopen, och det kom en norrman krypande där ner till paven. Danskarna sa, vad angår det oss? Om svensken och paven har funnit på en helgen. Alltså danskarna är väldigt sunna på det punkt här. Och vad är mitt poäng? Jo, jag måste inte missa poängen. Poängen är att vi är som kristna med denna bakgrund förståelse att något har gått galt. När något har gått galt så är det något som var riktigt. Det är något som brinner, det är något som är riktigt. Det är något som är önskat, det är något som är oönskat. Och kunsten består i att veta vad man ska önska och främja och dyrka, och man ska fjärna och kue och ödelägga. Allt har inte lika rätt. Det är därför det är en sån tragedi att mitt i adventismens insikt på dessa punkter här, med en bibeltro insikt, så får vi panteismen över nacken via Kellogg. Att Kellogg skulle sitta på sin veranda i Battle Creek och tro att en vär mark som kryper där ute har lika värde, eller är Gud, eller Gud talar genom allt och alldeles, som hans Guds vilja och Guds uppenbaring kommer likt till ordet överallt. Det är en otrolig katastrof som har skett där. Och därför när Ellen White talar om dessa ting, så går hon rätt över och talar om panteismen. Då vill jag inte bruka tid på panteismen. Alla vet vad panteism är, inte sant? Alla förstår vilket avvik det är. För hvis alla ting har lika rätt, så är alla ting lika gott och lika edelt. Det är ingen moral längre till. Hvis alla dagar är lika, så är det inte en mer lik än andra, ikke sant? Den syvende dagen är kunstsabbat för de Gud har villet den, ellers ingen begrundelse. Det som är närings, det som ger näring och liv i naturen, har mer värdi än det som förgifter och ödelägger. Och det skille ska man arbeta genom och arbeta efter. Och därför ska man inte blanda någonting. Det är därför i Moseloven du ska inte blanda stoffer och måter att vara på. Hela vägen hem ska ha tingen avskilt. Du ska inte blanda eller utväxla forskjell mellan können. Du ska skjelna mellan det ena och det andra. Det är en bibels tankegang. Och det må också ramma den här, det bilden vi har här. Jag ska inte bruka mer tid på det. Men jag ska fortälla dig hur panteisten tänker. Och det är en berömd fransk man som heter Pierre de Chardin. Alltså den franske jesuitepastor. Och berömd författare som skrev om fenomenet människa. Han säger, hvor mange misslyckade försök är det därför icke på vart vällyckat? Hvor mange olyckor är det icke på en lycka? Hvor mange syndare på en helgen? Har du fått fatt i tankegången? Det är ren panteisme. Det är, skall du ha något lycklig fram och du ha något olycklig också? Skall du ha en helgen och du har många syndare. Så står det här: det begynner simpelthen som mangel på orden i materien, eller som en fysisk förstyrrelse. Det begynner som mangel på orden i materien, en fysisk förstyrrelse som så griper om sig och smärter i det, och som en smärta innebygger till det frölsamma köd. Men du ser att allt det som kommer ut här är allt som det ska vara. Det kan inte vara annorledes. Det fall som kom ska inte lära dig till att differentiera mellan gott och dåligt. Det ska lära dig, följer Pierre de Chardin, det ska lära dig att blanda allt. Så ska du ha något gott som du har en massa ont för att klara det. Du ska ha miljoner år och blod och lidelse och tårar för du kan få en lycklig tillvälse här. Samma som går igen i kommunismens tankegång. Det samma går igen, undskyld mig, i pavens tankegång. Samfunnet är viktigare än individet. Det offentliga intresse går alltid föran för individets intresse. Det fick inte tid att visa det den kväll. Ni hade inte titeln upp i taket här. Det kom inte så långt. Men det är ett standpunkt i kyrkan att det som angår den allmänliga lycka är viktigare än det som angår individets lycka. Och det är samma tankegång som går här. Smärtor och fel, tårar och blod, lika så många biprodukter skapt undervejs. Detta är alltså slutligen vad synet av en främmatskridande värld. Världen är främmatskridande. Det går från eländighet mot lycka, inte sant? Och ju längre eländigheten var, ju större blir lyckan till sist. Det synet av en främmatskridande värld som avslöjar sig för oss, och med den första betraktning och eftertanke. När du ser på världen blir du panteist. Allt får lika värld. Du kan inte skälla mellan gott och dåligt. Det är det som är panteismen. Och det mot detta Ellen White kämpar med all sin energi och all sin insikt för att få stans i adventismen. Och vad är det praktiska svar på det? Och det ska jag hurtigt komma till här. Hon säger, jag går till slutet av mina skriverier här, och det ska jag inte läsa, jag ska bara fortälla dig. Hon säger: adventisterna må lära och dyrka jorden. Så står det här: genom lydighet mot Gud hade Adam och Eva tappt Eden, och som följd av synden var hela jorden blivit förbannet. Men nu må Guds folk följa hans instruktioner. Men om nu Guds folk ville följa Guds instruktioner, ville deras land bli fruktbart och skönt igen. Gud själv gav dem rättledning angående dyrkning av jorden. De skulle samverka med han för att bringa den på fot igen. Slik ville hela landet under Guds egen kontroll bli en anskudsundervisning i ervervelse av åndelige sannheter. Och det är det som Ellen White säger. Det att dyrka jorden. Det stod en man här från Polen, tror jag han var, med en salat i hånden här på talarstolen igår. Det är det finaste jag har sett på talarstolen sedan jag blev adventist. Jag har aldrig sett en salat på talarstolen. Och det är precis vad Ellen White säger. Det att frembringa en salat som kan nära människa, det är religion som debatter. Det är religion. På samma måte som du bekämpar det uönskade i naturen och frembringer det önskade och det gode, på samma måte danner du karaktär i livets skola. Det är en vidunderlig anskudelseundervisning på karaktärbyggning, stod det här och sa på talarstolen. Och det är det bästa jag har hört, och därför jag täcker fram de här ting idag, för att stötta det där och stötta den tankegång så gott som jag förmår. Och så står det vidare att hvis de var lydiga, så ville alltså Gud igen välsigna Israel, så Israel ville bli ett paradis. Hörde du det? Hon säger: det som en gång, det som idag är örken, ville icke vart örken hvis människan hade följt Guds råd. Världen ville ändå sett ut som ett slags paradis. Örknen ökar, mat i jord försvinner, och hon beskriver den här processen, ikke sant? Trärne fjärnes, törke tilltar i långa perioder, stora vanskyll, mat i jord försvinner, folk sulter, och det bestämmes över centralt, och det som djävulen vill det. Centralism i makt, uppgivelse av ansvar i det lokala, det enkelte människa, det enkelte träd, den enkelte kökenhavet, allt det försvinner, så står du tillbaka där i en sandstorm i solsteken med en plastikpose med dypfrost. Det är helt sykt sånt som det kommit. Vi blir avhängiga på den måten där. Och hur modiga och hur oavhängiga är vi hvis kriser kommer och vi är på i den grad gjort oss avhängiga allt och alla ting. Förstår tankegången? Och jag kunde läsa mer om det, men nu ska jag fortälla dig som en advarsel hurdan en teolog tänker. Jag hoppar över flera här, så tar jag en teolog som heter Barnett, och han är typisk. Så jag uppsummerar vad han säger om dessa förhåll, om synd och skavank, bastard och det riktiga. Så står det här: det är 4 möjliga synspunkter på förhållet, på synspunkter på det onda i världen. Det är inte 4 möjliga synspunkter här, det är en möjlig synspunkt i Bibeln, men det handlar om 4. Det ena är att det onda var i världen för människor. Följligen har människors syndefall inte med det ondas orsak sammanhang att göra. Och det är det Chardin säger. Det var i materien, när Gud skapade världen, säger Chardin, han skapade den genom evolution, så var ondskapen nedtegnet i materien. Molekylerna, atomerna hade ondskapen i sig. Därför kan det inte vara annat än ont. Så är det inte i Bibeln. Det var gott och så blev det ont på grund av ett valg. Och det är 2 olika synspunkter. Att en teolog, det är en sån lärare om Gud, liksom, ska se att det onda var i världen för människor. Ja, det var ju i Satan, men Satan är inte till oss, den här teologen. Så det har inget med Satan att göra. Därför har människor inte något med det onda i världen att göra. Det som är, det är vad som är, och det är det som bör vara. Så står det här: död, och så nästa synspunkt, det ska jag advara emot, det står: döden och lidelsen är inte ändliga onda, där personligheten inte avhänger av dessa. Hör, död och lidelse är inte ändliga ultimativa onda. Är inte döden den sista fienden? Jo, den är den sista fienden. Är döden en ond fiende? Ja. Är sjukdomen och lidelse är en fiende? Varför bekämpar du lidelse? Folk utdannar sig i årevis för att hjälpa syke och lidande människor. Det är ju meningslöst, det är en kristen arv. Och om det inte är så, förstår du att personligheten överlever ju döden. Du behöver inte ta vara på lidelse och död. Låt lidelsen och döden ta sin lodd. Låt den rava till sig vad den kan. För människor, själen, överlever allt det där. Därför vill jag lova dig att hela den panteismen där, det är bara storebror till spiritualismen och spiritismen. Det har aldrig varit något annat och blir aldrig något annat, och det må du vara med på. Därför må du förstå hur destruktivt det var den gång då Kellogg introducerade i adventismens medicinska arbete panteistisk tankegång. Det nästa han säger, den tredje alternativet, Gud har inte total kontroll över allt. Världen är ofärdig och den enkelte må lida och dö för att Guds hensikt ska uppfyllas. Det är det, så att Gud begynte att skapa något, han blev inte färdig, och den här process av lidelse och uppror och ondskap och våld och djävulskap, det må pågå så Gud kan bli färdig med sitt gode skaperverk. Alltså det onda är en del av det gode, alltså yin yang, ikke sant? Det onda är inte en del av det gode. Så står det här: det är det onda, det fjärde möjlighet. Det onda är ganska enkelt uttryck för friheten och det spontana i naturen. Det känner du också. Det är det som i Uppenbarelseboken kallas Sodoma. Egypten står för Guds förnekelsen, Sodoma för det lösaktiga levnet. Så står det här: det onda är ganska enkelt uttryck för friheten och det spontana i naturen. Det du har lust till, det som passar dig, det infall du har, det är det infall du ska ha. Det är inte forskjell på hur du är och hur du bör vara. Det är moderna teologi, och mot den advarar dig. Och jag önskar ganska kort bara att säga att jag stöttar, jag tackar för vittnesbuden igår, jag tackar för guideturen på herregård under det italienska Bologna-pien där. Hon lo hjärtelig, och jag blev så glad att jag varit där. Jag förandrade hela min dag, eller resten av dagen. Och så vill jag fortälla att det synspunkt är inte lokalt för herregård bara viktigt. Det är globalt viktigt. Det är essentiellt viktigt för menigheten att få det med. Det är därför Ellen White skriver så mycket om det. Och vi får en helt annan syn på gott och ont, både i människolivet, i naturen, i planter, i dyr och vad det måtte vara. Är vi med på det? Tack för idag.